förhör påkallat av käranden med advokaten Kersti Korti och det är kärande ombuden, någon av dem som inleder, varsågod.
Vi har ju egentligen bara en fråga att ställa till dig, och det är helt enkelt att jag skulle vilja att du berättar hur det här med fingeravtrycken som ju du tog tag i.
Okej. Okay. Ja, ska jag berätta från början?
Ja, gör gärna det.
Jo, det var så här att vi hade fått avslag på den här resningsansökan. Och jag tror att det kom någon gång 2002. Och då hade vi sammanträffande med T-term och Algen, Thomas Algen, och berättade om det här. Och vi gick naturligtvis igenom vad som kunde vara skälet till att vi fick avslag. Och vad som eventuellt fanns att göra. Och som vi bedömde det då. Jag säger vi för att det var då min biträdande jurist Birgitta Resenius och jag som jobbar med det här ärendet. Och så funderade vi på att anledningen till att vi fick avslag var att vi hade inte tillräckligt med nya bevis. Och då hade T-Term sett ett tv-program på Discovery Channel om någonting som hette VMD-metoden, Vacuum Metal Detector System. Alltså man hade, jag tror det var utarbetat i Storbritannien, man hade gammal plastsäckar eller någonting sånt här som kunde vara upp till 30-40 år gammalt. Varutav man efter den här metoden då kunde få fram till exempel fingeravtryck. Och då hade vi ju brottsutredningen från det att man hade hittat de här säckarna med kroppsdelarna efter Katrin da Costa. Och det framgick av utredningen att någon fingeravtrycksanalys hade aldrig skett. Och att säckarna fanns på Rikspolisstyrelsen. Och hur många säckar det var och så vidare. Och om jag nu minns rätt så gjorde vi så att för det första så tog vi kontakt med Jan Olsson. Jag vet inte om allmänheten och domarna kanske kommer ihåg att det fanns en bild i kvällstidningarna när man hittar de här säckarna, och då står det en polisman med en säck i handen och så talas det om de här kroppsdelarna. Och så vi ringde upp då Jan Olsson och frågade honom om de här säckarna, och han berättade lite mer då hur det var med dem där. Och sen av någon anledning då så hade jag höll på med ett annat resningsärende för Veja Borg. Och då reste jag till Finland för att jag har ganska bra kontrakt med centralkriminalpolisen i Helsingfors. Och bad dem göra en utredning, och i samband med den resan så tog jag upp det här med VMD-metoden och frågade då Erkki Koulumäki, som är en av Finlands bästa vapentekniker, huruvida han kände till någonting om en sån här metod. För han jobbar då på finska centralpolisstyrelsen, eller vad det nu heter, centralkommission, ja någonting sånt heter det. Det är inte exakt samma, det heter inte Rikspolisstyrelsen som vi har i Sverige, utan det heter centralpolisen eller någonting sånt. Och de har alltså i Vanda utanför Helsingfors så har de ungefär liknande anläggning som SKL. Där man gör analyser, men poliser arbetar på samma ställe. Så att om man till exempel ska analysera ett vapen eller plastsäckar eller vad det nu kan vara i en brottsutredning, så kan man göra det på samma ställe där polisen finns. Och då så följde han med mig till en sån avdelning i det här huset. Och vi pratade med tekniker där. Och de sa då att en sån här VMD-metod, den är på väg till Skandinavien. Och först på listan att få den står Sverige. Så att SKL kommer så småningom att få det. Och när jag kom hem då så ringde jag till SKL och frågade om de hade hört talas om det här. Och då fick jag kontakt med en person som heter Kidfält, eller Kidfält. Jag vet inte hur hans namn uttalas, men K-I-D, Kidfält. Och han sa då att den här apparaturen är på väg till Sverige, och SKL har köpt in den för mellan 600 och 700 000 kronor, och den kommer. Och då sa jag att du kan väl du sätta upp mig på listan, för att vi skulle vilja undersöka Katrin da Costas material i Katrin da Costa-utredningen, nämligen de här plastsäckarna. Och det tyckte han var intressant, och sen ringde de då från SKL och sa att nu har vi fått den här apparaturen. Och så skrev vi då till Rikspolisstyrelsen och bad att de skulle transportera säckarna direkt till Linköping, vilket skedde. Och sen påbörjade den där utredningen på SKL. Och det tog ganska lång tid. Och jag hade då telefonkontakt med anläggaren Kidfält vid flera tillfällen. Och han berättade då att den här metoden, den går ut på det att man tar de här säckarna. Och sen lägger man på tunna lager med guld i olika omgångar. Och sen vet jag inte, man kanske har någon vakuum eller någonting liknande. Och då hade de lagt på 6 lager utav guld och de hade inte fått fram någonting. Och sen hade de då varit i kontakt med leverantören i Storbritannien. Och då hade leverantören sagt att ni måste komma hit på en kurs och ska vi lära er det här. Och då åkte han dit och så ringde han till mig och sa att det kommer att dröja ytterligare då, kanske en månad eller någonting sånt. Och så kom han tillbaka och så ringde han och så sa han att nu vet vi vad vi har gjort för fel. Det ska vara 7 lager guld och vi har lagt på 6 lager så vi lägger på ytterligare. Och så gjorde de det och så ringde han och så sa han att ja, nu har vi fått fram fingeravtryck. Och så kan jag också tillägga det att innan vi skickade in de här säckarna så frågade de från Linköping då och sa så här att de hade fått uppgift och vi fick också uppgift om att när säckarna med kroppsdelarna hittades. Så det första polisen hade gjort det var att de hade tvättat de här säckarna. Och då pratade jag som sagt med Jan Olsson och han sa då vad han mindes och vad jag kommer ihåg idag. Så har jag för mig att han sa att säckarna var tvättade på utsidan. Och anledningen att jag tar upp det här är att när vi då skulle lämna det här uppdraget till Linköping SKL så sa de att ni måste peka ut på säckarna ungefär var ni vill att vi ska söka. För vi kan liksom inte sitta här och hålla på. Den första säcken där, första fyndet var, det var en enkel säck. Och nästa fynd som hittades var det 4 veckor eller 6 veckor senare. Det var dubbla säckar. Så vi kan inte liksom göra en sån stor utredning på hela materialet. Utan ni får ungefär peka ut vad ni vill att vi ska leta. Och då gjorde vi så att vi köpte då plastsäckar till kontoret. Och sen när det kom då besök som vi tyckte att vi skulle kunna ge små uppdrag. Så sa vi att okej, kan du vara hygglig och ta en säck här och så kan du lägga i lite böcker här. Och så såg vi hur de gjorde då och så knyter ni ihop och så spontant när några stycken personer gjorde det här så upptäckte vi att nästan alla gör på liknande sätt, nämligen viker upp kanten och sen håller de och sen lägger de i. Och då förstod vi att det är möjligt att fingeravtrycken kan sitta precis på insidan utav säcken, att de behöver inte alls sitta på utsidan, att det spelar inte stor roll om man då har tvättat säcken på utsidan. Så att då gav vi det här uppdraget då. Och så var ju den här kursen då i Storbritannien för de här handläggarna på SKL. Och sen så sa de då att jo, men det behövs 7 lager guld. Och så gjorde de det och så meddelade de då att nu har vi fått fram det här. Och vi kommer att skicka materialet. Och då funderar vi på att ja, hur ser det materialet ut? Ja, det är ett antal fotografier på fingeravtrycken. Och så frågar vi vad händer med säckarna sen då? Jo, säckarna transporteras då tillbaka till Rikspolisstyrelsen. Att antingen skickar vi dit dem eller också så kommer polisen och hämtar dem. Och sen dröjde det inte så länge och sen fick vi materialet, eller jag fick materialet. Och det har jag med mig här, det är fingeravtryckspår som jag kan visa för rätten då. Och det är från de här plastsäckarna och hur det ser ut och de är då fotograferade. Och de här fotografierna kom på posten och så pratade jag med Kidfält igen och så sa jag att hur bedömer du det här materialet då? Att är det identifierbara fingeravtryck? Är det någonting att ha det här? Ja, sa han att det är det. Och det är identifierbara, men SKL utför inga identifieringar själv för vi har inte tillgång till det här fingeravtrycksregistret utan det har bara Rikspolisstyrelsen. Alltså det finns ett sånt här internationellt fingeravtrycksregister som Sverige ansluter till. Så att om man vill då ha ett fingeravtryck på något material så ska man skicka in det. Och är det då en person som finns registrerad där så kan man se om det motsvarar vederbörande. Och ja, då ringde jag till Rikspolisstyrelsen och berättade då att säckarna kommer nu tillbaka. Och att jag skulle vilja anlita dem för att identifiera de här fingeravtrycken. Och då blev det liksom, vadå, tveksamt. Men till slut så sa han att jo, men det går bra. Att kom hit med fotografierna då. Och så minns jag inte om jag åkte upp personligen med dem eller om jag skickade dem med rekommenderat brev. Men de kom dit och jag fick det bekräftat. Och där hade jag då också kontakt med en handläggare efter att det hade dröjt väldigt lång tid. Och de hörde inte alls av sig, utan jag fick ringa själv. Och tiden gick och jag ringde och jag fick inga vettiga svar. Och till slut då så frågade jag att men är analysen klar? Och ja, analysen är klar. Jag bara, gav den för någonting då? Ja, det talar vi inte om för dig, sa han. Och då blev jag ju väldigt häpen att vadå, varför talar ni inte om det för då? Att vad är det här för någonting nu? Jo, men det säger ju inte. Ja, men jag kräver att ni säger det. För jag har ju fått ett uppdrag och jag har ju bekostat den här utredningen. Och ni visste ju varför säckarna lämnades till SKL. Och ni har hela tiden varit medvetna om vad vi pysslar med. Ja, men du får inte veta svaret. Ja, men jag vill veta svaret. Och jag var påstridig i telefon. Och då så sa jag så här, men om jag frågar så här då. Att... de här fingeravtrycken är någon av avtrycken från mina uppdragsgivare, Tet Herm eller Thomas Algen. Att det kan de väl svara på i alla fall. Och först då vägrar de att svara och sen till slut så sa de att nej, men så mycket kan vi bekräfta att inget av fingeravtrycken är från varken Thomas Algen eller Tet Herm. Och då sa jag att ja, men vad bra, att då kanske jag kan få ett intyg på det här då, att det är på det sättet. Och då blir den här personen oerhört upprörd och vi hörde väl rösten båda två och skrek i telefon och sa att vi skriver inte ut några intyg på det. Och varför inte det då, frågade jag. Och då säger han att nej, men då kommer ju du bara skicka in en ny resningsansökan. Ja, men så det är väl uppenbart att jag ska göra det. Det är ju därför vi håller på med den här utredningen. Att det är ju det hela syftar till. Och då skrek han i telefon och sa att aldrig i livet, finns inte en chans. Det kommer du aldrig att få.
Vilket år var det här?
Det här var, jag vågar inte svära på det här, men det var troligen 2003. Och jag har tyvärr inte kunnat gå och titta i min akt, för att den har vi arkiverat på kontoret. Och sen har vi haft inbrott den 5 juli i år, så min dator har blivit stulen. Så att jag kan inte kontrollera det närmare. Men däremot så fanns ju papper. Och vad som hände efter det var då att då hade jag ju ett möte då med Algen och Herm och berättade för dem hur det hela låg till då. Och de var ju fruktansvärt besvikna och frågade vad kan vi göra nu då? Och jag funderade mycket vad man skulle kunna göra i en sån situation. Och det hela slutade sen med att vårt uppdrag upphörde så småningom. Men, och jag klagade sen till justitiekanslern på det här och frågade om inte jag kunde, eller klaga ska jag inte säga, utan jag begärde väl snarast hjälp av justitiekanslern att få ut ett sånt här utlåtande skriftligt där man skulle då bekräfta att Herm och Algen går att utesluta. Och dessutom vill jag också påpeka att de personer, alltså poliser som har varit med i den här utredningen, som har hittat säckarna och på något sätt hanterar dem. Jag frågade då den här handläggaren att ni måste ju ha förteckningar även på dem så att man också kan utesluta dem, för att det brukar väl vara så i polisarbete att det kan ju liksom bli kontaminerat av misstag, så kan man ju plocka bort även dem då. Och det bekräftar man att om man inte har det ursprungligen så kan man göra det nu då. Och sen ska jag då till justitiekanslern och de handlingarna finns ju här och då har jag sen senare då läst i media och också det svar som man från Tekniska rotens chef då skrev till justitiekanslern och påstod att man har skickat intyg till mig om det här, och det är ju ren lögn alltså. Jag har inte fått någon som helst skriftligt material på det här. Och så är det. Och jag tycker att det här hade varit en ny omständighet som man kunde ha. Och dessutom kunde man ju då ha utökat den här utredningen. För då har ju SKLs metod visat att det går att ta fram fingeravtryck på så gammalt material. Då kunde man ju ha utökat det och tagit hela säckarna efter det. Om man hade på något sätt tvekat. Så tyvärr gick det som det gick då.
Tack, inga fler frågor.
Frågor från motsidan.
Tack.
Får jag bara tillägga en sak spontant, för när jag tittar på de här handlingarna som jag har fått från justitiekanslern, så finns det faktiskt så att där, jag ska slå upp det här, så är det dessutom så att, jag ska se om jag hittar det här. Jo, den 8 februari 2005 så finns det en tjänsteanteckning från JK.
Den har
vi
redan tagit.
Ja, har ni den redan?
Ja,
den,
visst.
Och där framgår ju det här att Karin Palmgren Gode, som var handläggare på JK, hade också fått samma svar, att de namngivna personerna kunde uteslutas. Alltså T-term och Algen. Och så vet jag inte om ni vill se de här fingeravtrycken, så finns de här.
Nej, det ger ju oss ingenting här i talet. Ja, ingen ytterligare fråga då?
Nej, tack.
Nej, då så, tack så mycket för att du kom med ändrad inställningstid. Vi har någon ersättning för det.